Låt oss läsa ett bibelsammanhang från Apostlagärningarnas andra kapitel och 25 vers. David säger med tanke på honom, alltså med tanke på Jesus, jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig och jämväl min kropp får vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Och vidare från vers 29. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David, att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livs frukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade om och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern undfått den utlovade helige anden har han utgjutit av dess sen och ören. Profeten Samuel kom in till en man med många söner. Hans namn var Isai. För att smörja en av hans söner till konung över Israel. Och du ser liksom uppställningen, hur vi människor ställer upp inför en sådan händelse med den äldste först. Han hette Eliab och Samuel tänkte som så, förvisso stod Herrens morde här framför mig. Men Herren, han var av en annan mening. Han sa som så, se inte på hans utseende och hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Nåväl, Isaie, han har flera söner och han kallar nu på den näste, Abinadab. Och lät honom gå fram för Samuel. Men han sa, inte heller denne har Herren utvalt. Så lät Isaie samma träda fram. Men han sa, inte heller denne har Herren utvalt. Och på det här sättet lät Isaie 7 av sina söner träda fram inför Samuel. Men Samuel sa till Isaie, inte någon av dessa har jag utvalt. Och nu stod Samuel där med oljehornet fyllt till bredden av smörjelseolja och ser ut över alla sönerna, men ingen hade Herren utvalt. Situationen är ju svårhanterlig. Ingen av de närvarande sönerna hade Herren utvalt. Ska vi inte då göra det bästa av situationen? På vårt mänskliga sätt som vi så ofta har gjort. Då får vi väl ta det på vårt sätt med det vackra utseendet och den högväxta gestalten. Den först födde, den som vi såklart såg förmågan i, till att bli en utmärkt kung för Israel. Nej och åter nej. Hur viktigt är det inte med Guds utväljelse att det blir den Gud har utvalt och ingen annan. Samuel, han var i smörjelsen både i medvetande och i handling. Därför frågar han, är dessa alla ynglingarna? Då svarar Isaia, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sa Samuel till Isaia, sänd oss stad och hämta hit honom, till vi skall inte sätta oss till bords förrän han kommer. Och så heter det så underbart i berättelsen från första Samuelsbokens 16 kapitel. Då sände han oss stad och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade sköna ögon och ett fagert utseende. Och Herren sa, stå upp och smörj honom, ty denne är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och allt framgent. Så gick det till när David på Herrens befallning blev smord till konung över Israel. Och eftersom det inte är av mänsklig kraft och styrka som Herrens verk går fram, så har vi mycket att lära av den här situationen. Det ska inte ske genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande, säger Herren. Och så blir det smörjelsen, den gudomliga smörjelsen, som blir avgörande i vår tjänst för Gud. Låt oss se lite mer på detta smörjelsens oerhörda betydelse. Och vi talar utifrån Romarbrevets 12:e kapitel. När profeten Samuel trädde in i Isaias hus, så var det som om ett helt tempel kom dit. Och i varje fall en andlig tempeltjänst. Samuel, han var profet och han hade Guds smörjelse över sitt liv. Men det hindrar ju inte att vi kan fastna i det gamla. Samuel, han sörjde över Saul, från vilken Herrens ande hade vikit på grund av olydnad. Och visst hade han lov att sörja, men sorgetiden må ju få sin ände. Därför säger Herren till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom, jag vill inte längre att han ska vara konung över Israel. Lyckligtvis levde Samuel i smörjelsen, den helige andes ledning. Och i denna andliga tempeltjänst fick han uppleva sinnets förnyelse, vilket innebar för honom att släppa det gamla för att få fatt i det nya. Sinnets förnyelse, ja, det sker genom andens inneboende. Efesebrevet 4:23 säger, och nu förnyens genom anden som bor i ert sinne. Därför behöver sinnet andens inneboende för att göra Guds vilja. Han började förstå vad som var Guds vilja, alltså förflyttningen från Saul till David. Även om det står så klart vad som är Guds vilja, som i detta tillfälle, så behöver vi pröva vad som är Guds vilja. Och det kan vi när vi lever i sinnets förnyelse. Vi behöver få Guds vilja nedlagd i våra hjärtan, införlivat med våra sinnen. Och här möter oss ett prov undervägs, från det som var gott till det som var välbehagligt, ja, till det som var fullkomligt. Och vi kan inte alltid se Guds vilja i slutskedet, men vi kan alltid se det i början. Därför gäller det om att ta de första stegen på lydnadens väg för en vidare vandring mot välbehagligt och fullkomligt. Han fick marschorden från Gud som sa: fyll ditt horn med olja och gå åstad. Jag vill sända dig till betlemiten Isaje, till en av hans söner har jag utsett åt mig till konung. Och jag kan inte nog understryka vikten av att gå och inte bli sittandes när Gud har gett sin marschorder. Så träder han som sagt in i Isaias hus som ett vandrande tempel i en andlig tempeltjänst. Vad är nu för Gud det välbehagliga, det fullkomliga i skeendet? Jo, det är att smörja David. Och när Samuel bröt oljehornet och smorde David mitt ibland hans bröder, ja, då kom Herrens ande över David och allt framgent. När vi i texten vi gick utifrån pingstdagens predikan från Apostlagärningarna 2 finner David, så kan ju tanken slå oss: det här, det må vara en felplacering. Men nu finns det inga felplaceringar i Guds ord. Och strax innan budskapet om Jesus slår in som ett stygn i åhörarnas hjärtan, så möter oss David i texten. Och han blir en representant för alla det gamla förbundets smorda gudstjänare. De som upplevde smörjelsen, den helige ande över deras liv. Och då blir det viktigt att se: vad representerar han? Jo, en man som har Herren för ögonen alltid. Och min vän, som den helige ande pekar på Jesus och förhärligar honom, så gjorde också den helige ande fordom. Talade aldrig om sig själv, men talade om Herren. Och tänk dig denna profetiska ådra som flödar fram med budskapet om Jesu uppståndelse. Det heter om David: eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade om och sa att Messias inte skulle lämnas åt Guds riket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Ja, det profetiska ordet stod fram i all sin kraft, och nu var det bara att fylla i för Petrus. Fullbordandet. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och Fadern undfått den utlovade helige anden, har han utgjutit av de här sen och hören. Och för att göra det nu riktigt klart, övergången från David till Jesus, så säger Petrus: inte har David farit upp till himmelen, fast mer säger han själv: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida, till dess jag lagt dina fiender dig till en fotapall. Som må nu hela Israels hus veta och var förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. När de hörde detta, ja precis, när de hörde detta, kände det ett stygn i sina hjärtan. Och de sa till Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Till er gäller löftet och era barn och jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. Varför inte utelämna David i sin predikan? Jo, de fromma judiska männen, det behövde en touch från det profetiska ordet. Och det, ja det behöver vi alla. Nu har jag sagt något om att vi kan uppfatta en rätt placering som en felplacering. Och nu vill jag säga något till dig som tycker dig vara felplacerad. Du tycker dig vara obrukbar i Herrens tjänst. Du tänker alla andra men inte mig. Ja, så tänkte Mose, men Gud gjorde honom till en Guds man av Guds nåde. Ett brukbart redskap för hans vilja. Och jag har citerat här i programmet från profeten Zakaria: det ska inte ske genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande, säger Herren. Och kan du tänka dig kraften? Ja, den fullkomnas i svaghet. För det är ju så här, förstår du, att skatten, den har vi i lerkärl. Kunde inte Gud funnit på ett bättre material att förvara sin dyrbara skatt i? Jo, säkert. Men han valde människan, lerkärlet. Och varför nu detta? Jo, för att den översvinnerliga kraften ska befinnas vara Guds och inte något som kommer från oss. Korset tog vår berömmelse och anden förhärligar Jesus. Därför misströsta inte, ge inte upp. Du är ju kallad av Gud, och dem han har kallat, ja dem skickliggör han. Och den helige andes primära uppgift, det är att förhärliga Jesus. Smörjelsens uppgift är att frambringa redskap som kan bära ut det dyrbara välsignade frälsarenamnet Jesus till en förlorad värld. Och det är så viktigt här att mänsklig kraft inte får lov att dominera och regera och undantränga den helige andes välsignade gärning. Gud, han utväljer sina redskap med största omsorg. Han ser, som jag är inne på här, inte till utseende och högväxta personer, alltså stolta, högmodiga personer, utan han ser till hjärtat. Och även om han nu måste börja från en nollpunkt och det är oerhört mycket att göra för att få en människa in i Guds plan, i Guds vilja med livet, så ger han inte upp, även om det skulle bli något snedtramp under vägens gång. Utan han kommer igen och återför oss in i sin underbara vilja. För det finns, förstår du, något Gud aldrig ångrar, nämligen sina nådegåvor och sina kallelser. Vi får inte i olydnad sluta i köttet som Saul, som Herren fick lov att förkasta, utan vi må fyllas av andens kraft och fullhet, så vi vandrar i anden och inte i köttet, eller slutar i uppgivenhet över att vi inte förmår fullgöra kallelsen. Tvärtom så må vi ta vara på Jesu bud om ståndaktighet, hans bud om uthållenhet. Och det är här som det är så viktigt att ha Herren för ögonen, som David alltid hade. Vi har en hel samling av troshjältar från Gamla testamentets tid som var smorda av Gud. Det är vittnen för oss, men ögonmärket, den vi ska se upp till, det är Jesus, trons hövding och fullkomnare. Han som efter utståndet lidande sitter på Faderns högra sida. Ja, det är på honom vi må tänka, så att vi trött och uppges i våra själar. David segrade genom allt med ögonmärket, med att ha Herren för ögonen. Och för oss är det ingen skillnad. Vi må se på Jesus. Segerfursten från Golgata, den uppståndne, levande, förhärligade Jesus på Faderns högra sida. Han är och han förblir vårt hjärtas ögonmärke, som smörjelsen lär oss, som David alltid hade. Med Herren för ögonen så gläder sig vårt hjärta i honom. Och fröjd i Herren, ja, det är vår starkhet. Det är ingen tvångströja han drar ner över oss när han kallar på oss, utan det är en mantel, en kallelse med glädje inför hans ansikte. Så vi får tjäna Herren med glädje i alla våra livsdagar.
Se frimodigt uppåt, ej mot himmel.